Alltså jag är så jävla obehaglig. Varför gick du inte bara fram till människan? Sexigaste du vet hos en partner.
Bra fråga.
Har du gjort några skönhetsingrepp såsom botox eller fillers? Jag börjar känna mig lite bubblig i magen.
Ja.
God morgon.
God morgon, god morgon, god morgon.
Hur mår du?
Mycket bra. Hur mår du?
Jag mår alldeles förträffligt.
Jaha.
Så är det.
Säger du med lite så här pilmarisk blick.
Ja.
Ja då.
Ja då. Hur har veckan varit? Har det varit bra?
Mycket bra. Alltså jag känner att i och med vädret och i och med att vi går mot ljusare tider och det är vår och snart är det sommar och hela faderullan, så mår jag mycket bra. Det känns som att jag börjar vakna till liv. Hur mår du?
Ja men samma. Det känns som att man ömsar skinn. Det är jätteroligt.
Precis
kul,
så.
Kul period.
Ja, jag älskar våren.
Mm. Hur känner du inför att vi ska prata om dig idag?
Jo, men lite nervös för vad som komma skall. Men det ska bli väldigt roligt. Spotlights på mig. Mm. Äntligen.
Jag tänkte jag skulle inleda med ett litet intro.
Okej, då lutar jag mig tillbaka.
Och sen efter introt så ska vi spela upp lite röstmemon. Mm. För att dina vänner är ju inte som mina vänner. Dina vänner har ju faktiskt skickat in röstmemon.
Jaha då. Ja.
Men det har inte mina vänner. Nej. Det var bara Alexander. Så att, det ska vi lyssna på det. Och därefter ska vi ta mina och lyssnarnas frågor.
Snyggt.
Ja, okej. Okay. Då börjar jag. Mm. Man brukar säga att en människa är en ung människa, en ung tanke i en... Nej.
Nej. Då tar vi det från början.
Man brukar säga att man kan vara an old soul in a young body. Och det är lite så jag brukar beskriva Maja Parnevik. Maja Parnevik är den 22-åriga tjejen som med sin professionalism, värme, glädje, ömhet och nyfikenhet på livet och världen, men framför allt sin oerhört mogna syn på människor. Hon har tagit tusentals människor med storm, inte minst mig. Vår vänskap började trevande där vi möttes över vår gemensamma nämnare träning. Och har under årens gång utvecklats till något mycket djupare. När hon inte gör exemplariska muscle-ups så levererar hon pang-outfits, visdomar och är en inspiration för oss alla. Men inte minst för alla yngre. Det finns inte en människa som jag har mött som inte har talat gott om Maja. Och det kanske är det finaste kvittot man kan få. Att man lämnar efter sig ett sånt fint avtryck att människor vill tala om en om och om igen. Jag ger er Maja Parnevik. Vännen som alla drömmer om att ha. Vännen som jag har. Men framför allt lilla systern som jag alltid ville ha.
Jo, Anna.
Jag fick till det.
Fick du till det? Jag var såhär, är det här mitt bröllopstal?
Det kan det vara. Kan det vara.
Men alltså, tack.
Varsågod.
Tack, tack, tack.
Förutom i början.
Ja.
Jag vände på det. Jag hade skrivit, jag vet inte, jag bara, vad fan har jag skrivit? Jag är full, jag skrev detta. Ja.
Tack. Det träffade rätt in i hjärtat.
Varsågod.
Och fyllde på kärlekskontot.
Glad jag blev.
Tack, tack, tack. Jag uppskattar dig så mycket. Jag tänker att vi ska spinna vidare på beskrivningen av mig.
Aha.
Där jag ska dela med mig av lite saker som jag tror att ni lyssnare inte vet.
Mm.
Då har vi första. På nätterna, omedvetet vill jag betona, så suger jag ibland på tummen. Visste du det?
Nej, det visste jag inte.
Nej, nu vet du det. Jag har gjort sen jag var liten och jag har... Tror mig, jag har testat allt. Alltså jag har sovit med vantar, jag har sovit med tejpade tummar i flera års tid. Hjälpte inte. Hopplöst fall.
Jag ser framför mig hur du sitter som en klo här.
Ja, nej. Alltså jag har verkligen alltså, virade runt sån här alltså, tumptejp liksom.
Men är det så fel?
Nej, alltså jag landade i... Alltså jag tyckte det var jättepinsamt när jag var i tonåren.
Ja.
Hatade att sova över hos folk och tyckte det var jättepinsamt med... Alltså så fort jag träffade en ny partner med mitt ex och även med Robert så var jag så här... Åh gud, undrar vad de kommer tycka om det här. Men har väl någonstans bara landat i att så här... Ja, it is what it is.
Mm. Det hade, alltså du hade kunnat göra värre saker.
Ja.
Ja.
Ja, men absolut. Jag har aldrig testat röka eller snusa. Jag har däremot testat lustgas en gång.
Ja, vad tyckte du om lustgas?
Jätteroligt.
Mm.
Det är därför jag inte vågar testa röka eller snusa. Nej. Jag har ju en sån här beroende tendens, tror jag. Ja.
Alltså, inte för så, men du behöver inte testa röka eller snusa.
Nej, nej, men nu känner jag att nu har det gått så långt. Så att så här, det känns bara onödigt.
Nej, det...
Har jag kunnat stå emot grupptryck under hela ungdomen, så...
Nej, skit i det. Det är ingenting jag har.
Nu. Nej. Nummer tre. När jag är stressad eller irriterad så har jag som ett tics att pilla mig själv i ögonen.
Aha.
Mm.
Intressant.
Alltså omedvetet, men det blir min första instinkt. Jag har aldrig spytt på fyllan. Och det har nog med mitt kontrollbehov att göra. I ett förhållande tycker jag att det är jätteviktigt att gå på dejter.
Ja, hålla
och
med.
Att hålla gnistan vid liv. Att inte bli för bekväm i ett förhållande. Att fortsätta klä upp sig och visa, även fast Robert till exempel vet allt om mig, så ska han fortfarande visa intresse.
Men
av
mystiken.
Att... Ja, jätteviktigt. Jag har egentligen väldigt dålig syn.
Mm-hmm.
När jag skulle ta mitt körkort och man får göra så här syntest, så ska det egentligen stå i mitt körkort att jag behöver glasögon.
Aha.
Men jag kände hon som utförde
syntestundersökningen.
Så hon gjorde ett litet så.
Pack så att inte åka bil med Maja.
Exakt. Den värsta personlighetstypen som jag vet, det är personer som har mycket snack med lite verkstad.
Ja, håller med.
Där är jag otroligt svartvit som person. Nästan så att jag blir så här, ja men en robot typ. Jag är så här, fattar de inte?
Nej.
Man kan inte gå runt och klaga och sen inte göra något åt det.
Nej,
antingen håller du käften eller så gör du något.
Ja, jag är helt med dig. Det finns få saker som kan provocera mig så mycket.
Ja, jag blir provocerad bara jag pratar om det nu. Usch!
Handlingslösa människor. Mähän.
Ja. Usch. Ni som följt mig länge vet ju att jag under flera års tid dagligen har konsumerat Nocco Caribbean. Men det har kommit en liten konkurrent. Jag har även börjat dricka Nocco Limon.
Ja. Ni, ja, där.
Efter jag var hemma hos dig. Ja. Det var när vi pratade hemma hos dig.
Nocco Limon alltså.
Den är bra alltså. Och jag förstod inte, för att jag har ju testat den förr. Alltså så fort Nocco släpper nyheter så testar jag ju dem.
Ja.
Men jag brukar alltid känna att så här, inget slår Caribbean.
Men Nocco Limon alltså.
Den är bra. Ja. Så att nu har jag två som jag byter mellan. Nu ringer min mamma. Hallå, hallå, nu är du med i podden live.
Oj, vad kul. Ja, men det var inget bra. Men då hörs
vi
sen.
Nej, men vänta. Vi spelar in ett poddavsnitt om mig. Har du någonting som du vill dela med dig av som du tror att ingen vet om mig?
Som ingen vet om dig?
Mm.
Att du kör 100 och sen slutar på en dag sen. Typ ridning, dans.
Ja, det kan jag spinna vidare på.
Bra.
Puss hej. Okej, det mamma då menade är att jag är... praktexemplet för allt eller inget person.
Mm.
Så till exempel, jag hade en häst. Eller en egen häst som jag riggade på och tog hand om, eller vad man ska säga. Men dagen jag sålde min häst har jag inte en enda gång suttit på hästryggen. Likaså med dans. Jag dansade 5 gånger i veckan, gick på en showgrupp. allt jag gjorde var dansa. Dagen jag slutade med dans, borta.
Okej.
Okay. Alltså jag är verkligen svartvit på det. Och jag tror även att jag är likadan när det kommer till känslor.
Kan det vara som en människa?
Ja, men till exempel, nu kommer det här låta jättehårt, men typ mitt ex var jättekär i honom. Dagen gjorde slut, borta. Jag har en sån av och på-knapp. Ja. Vilket till viss del kan vara väldigt obehagligt, men också väldigt skönt.
Men också väldigt skönt, för då ältar du inte saker.
Exakt.
Ja, skönt.
Det var det. Jag tänkte, jag har ju frågat mina vänner om de vill skicka in ett röstmemo på, ja, men med frågor eller om situationer som beskriver mig. Och jag tänkte att min vän Jessica ska få vara först ut.
Ja.
Och hon kommer då återberätta en liten situation.
Mm.
Vi hör.
Let's do it.
Jag kan säga så här. Det finns FBI och sen så finns det Maja Parnevik. Alltså Maja har alltid varit grym på att hitta information om människor, om man nu kan säga så. Men det jag ska berätta nu, det tar nog fasen priset. För Maja berättade för mig för ungefär 1-2 månader sedan att hon hade sett en människa på bussen som hon tyckte var helt outstanding. Outfiten var wow. Hela auran på den här människan gjorde Maja så intresserad att veta mer bara, vem är du? Men istället för, som kanske gemene man gör, tänker lite för sig själv, tack för att jag fick lägga ögonen på dig, fan vad du var snygg, och sen går vidare med livet. Det applicerar inte på Maja. Utan Maja väntar då med den envisheten hon har, väntar dagarna går tills att hon sitter på samma buss som den här människan. Det Maja gör då är att hon tar fram sin telefon, slår på AirDrop, inväntar en radda med namn som man då får upp på sin skärm, speciellt när man sitter på en buss. De här namnen sparar Maja sen och sitter och söker. Söker.
Det är så vanligt.
Jag menar, den som söker hon finner, för att Maja hittar den här människan. Om det här är ett normalt tillvägagångssätt för att få fram information om människor, det vet jag inte. Det enda jag vet är att alltså det applicerar ganska bra på Maja Parnevik.
Alltså jag är så jävla obehaglig.
Varför gick du inte bara fram till människan?
Nej, men jag vågade inte. Men jag, alltså jag såg en jättecool kvinna eller tjej på bussen som var en ung mamma, och jag kände bara så här, alltså hon är så jävla cool.
Vem var det då?
Nej, men det kan jag inte säga. Jag har inte pratat med den här människan.
Men ju, du kan säga.
Nej, men jag kan ju säga allt jag har hittat.
Är hon en kändis?
Nej. Hon bor i porten bredvid mig, har det kommit fram. 2 barn.
Aha, okej.
Okay. Sambo.
Okej, om du lyssnar det här.
Och hon är, alltså,
säg hej till Maja, för hon vill uppmaningen det. Det här är bara hennes sätt.
Nej, men jag kände bara så här, alltså hennes, bara hela hennes aura var bara så här härlig, och jag var så här, jag vill verkligen bli din vän. Ja. Så jag satt ju då på bussen. Alltså det kommer ju fram att hon bor i porten bredvid, så vi har ju suttit på bussen ganska många gånger tillsammans. Ja, och sen så väntade jag då på att något tjejnamn skulle dyka upp min AirDrop. Perfekt, där var hon. Står i ett förnamn. Och då går jag in på, för då tänkte jag så här, ja, men vi bor ju, eller hon brukar ju gå på vid Lilla Essingen, där jag också går på.
Då kan du gå på och söka på Facebookgruppen.
Jajamän.
Det har jag också gjort.
Men hon var inte med där. Nä. Men så söker man på förnamnet och Lilla Essingen.
Ja, så kommer du på att hitta.
Ja.
Ja,
och där fick man reda på årsinkomst och hur många kvadratmeter och vilken våning och många barn och Så att nu vet jag allt. Charmigt. Ja, men så är jag. Och just det kan jag också säga som en sak som ingen vet om mig. Det är att jag är en riktig flashback-knarkare.
Jag med.
Alltså jag hänger mycket på flashback. Med. Och speciellt så fascineras jag väldigt mycket av grova brott som begåtts av vanliga människor.
Ja. Hur tänkte de? Vad drev de?
För någonstans så är det ju så lätt för hjärnan att förstå att så här, ja, det satt en våldtäktsman och lurade bakom buskarna. Ja, han är psykopat.
Ja.
Men hur går det till? Till exempel det här Vetlanda-morden.
Ja.
När det var ett kompisgäng. Mm. Vanliga tonårstjejer.
Ja. Alltså, exakt.
Hur går det till?
Ja. Nej, men och jag måste faktiskt ge flashbackarna. Alltså tyvärr så är det rätt mycket incels. Men ja, de vettiga flashbackarna.
Ja.
Fan vad de kan gräva fram skit, alltså.
Oh ja.
Jävlar. Och vissa är jävligt så här slipade i sin argumentation.
Ja.
och alltså kan bara stulta upp påstående och så bara så här,
och referera till olika bevis.
Och jag bara så här, this is a fucking masterpiece.
Ja.
Så att jag måste ge att det finns en del flashbackar där ute som jag är väldigt, väldigt imponerad av.
Håller med. Mm. Okej. Okay. Nästa röstmemo som jag har fått in är från min vän Issa. Och jag och Issa har känt varandra sen vi gick i sexan. Så vi gick sexan till nian ihop och sen så har vi hållit stadigt om varandra. Men i sexan då så hade jag magsjukefobi. Vilket såklart inte bara gick ut över mitt egna liv utan även mina vänners. Vi hör.
Här kommer två saker som ni kanske inte visste om Maja gällande hennes bifobi. Eller två situationer hur 12-åriga Maja agerade mot 12-åriga Issa när Issa var sjuk. Issa är jag då. Jag hade varit magsjuk i ett dygn och sen blivit symptomfri. Därefter var jag hemma 48 timmar och sen kom tillbaka till skolan. Det här var inte jättepoppis av Maja då. Så att det vart ju mycket avståndstagande och undvikande. Och ja, men Maja sa tydligt till mig från att jag kom till skolan att hon inte ville vara nära mig eller prata med mig idag. Så att jag vet att under dagen då så satt vi i matsalen, satt vi vid helt olika ändar av matsalen och vår mentor kom fram till oss vid något tillfälle och kollade så att vi var okej. För det här, vi var ju liksom ett tjejgäng då som splittades på två. Några var med mig, några var med Maja. Ja, det var lite dramatiskt då, men jättekul när vi pratar om det idag. Och ett annat tillfälle var när jag och några kompisar var på middag hos Maja. Varpå det konsumerades en hel del av maten som stod på bordet så att jag fick ont i magen. Och det sa jag också högt utan att tänka mig för.
Oh, det skulle man aldrig gjort.
Vilket blev min hembiljett sen. Maja ville inte att jag skulle vara kvar utifall att jag skulle vara magsjuk. Och det här var inte samma tillfälle som när jag precis hade varit magsjuk. Så att det var bara att tugga i sig. Bokstavligt talat. Jag fick tugga i mig maten och åka hem. Så det var det.
Alltså, vem är jag?
Jag börjar känna mig lite bubblig i magen.
Ja. Gott. Nej, men alltså... jag tar avstånd från allt jag gjorde under perioden jag hade magfobi. Alltså, som sagt, jag ignorerade mina bästa vänner... Isadora, Issa och Emma som skulle sova över hos mig. De skickades hem från våran sleepover. Sa tack, men nej tack. Ni får gå hem. Jag minns också tillfällen när vi var i Thailand, hela min släkt. Och under hela den resan så åt jag bara pommes frites till frukost, lunch och middag för att jag var rädd för att bli matförgiftad. Vilket jag inte blev, men hela min släkt blev ju det.
Mm.
Vilket de lyckades hålla hemligt från mig.
Oh,
på den nivån var det.
Gud.
Så vi var liksom på en så här thailändsk marknad när mamma känner att nu kommer det upp. Så att hon sprang bakom något skynke, spydde, sprang tillbaka, höll masken bara för att hon visste att så här, vet Maja om det här så är hela resan förstörd. Jag tror att det var ja, men typ 11 pers i min släkt som blev matförgiftade den resan. Och jag fick bara reda på att en person var det och det var min lillebror. För att han...
Han kastades över bord.
Ja.
Oj.
Så,
okay.
Det är ganska speciellt.
Toppen.
Jag tänkte att vi avslutar med lite frågor från min vän Kristin.
Ja.
Okej, Majsan, jag har två frågor. Nummer ett. Fuck, marry, kill. Kungen, Stefan Löfven och Ulf Kristersson.
Okej, vänta. Kungen, Stefan Löfven, Ulf Kristersson.
Fuck, marry, kill. Så vem vill du knulla?
Okej, vänta. Då ska vi tänka här. Fuck, marry,
kill. Jag vet.
Men, gud. Jag är så här, okej. Man vill ju på något sätt gifta sig med kungen så att man är the queen of fucking everything.
Exakt, så tänker jag också. Ni kan ha separata sovrum sen bara.
Ja, men sen... Det kommer nog bli så att jag får knulla den före detta statsministern, Stefan Löfven. Eller?
Nej. Nej. Jag hade tagit ha sex med Ulf Kristensson.
Okej, okay. Ja, men vi får... All politisk åsikter sätts åt sidan.
Ja, ja.
Då blir det...
Nu pratar vi bara om så här fysisk liksom...
Existens.
Ja.
Ja,
fast jag gillar ändå lövet. Men ja, okej.
Okay. Men inte i sängen.
Nej, nej, nej.
Nej, då får han avrättas och så blir det ett knull med statsministern. Hjälp.
Jag sätter en pappersbas ut.
Ja. Och så nästa fråga.
Vilka är dina bästa respektive sämsta egenskaper enligt dig själv?
Oj, gud, det där tycker jag alltid är så svårt att säga.
Ja, jag kollar.
Ja, du har verkligen kollat mig. Jag var så här... Okej, mina bästa egenskaper, eller min bästa egenskap är nog... Jag skulle säga att jag bryr mig väldigt mycket om folk i min omgivning.
Ja.
Sen har jag ju alltid älskat med mig själv att jag är väldigt driven och målmedveten. Men det har jag också grundat sig i min prestationsångest, vilket jag också har hatat. Min prestationsångest har ju blivit, eller var ju, min största drivkraft.
Mm.
Och, men samtidigt orsaken till att jag mådde väldigt psykiskt dåligt.
Mm.
Så att jag vet inte hur jag ska tackla den. Men de två egenskaperna skulle jag säga att jag gillar väldigt mycket hos mig själv. Min sämsta egenskap är nog att det sociala batteriet är urladdat. Så är det urladdat.
Mm.
Jag har inte råd att vara trevlig.
Nej.
Jag blir jätteotrevlig.
Ja.
Och kort i ton.
Får man.
Men det är just, alltså när det är urladdat så är det urladdat. Mm. Jag kan inte rå för det. Det är bara sån jag är. Som jag hatar att man säger. Men ja, det är väl min sämsta
egenskap. Men då tar du ju ansvar för det och är inte med människor då. När det är
precis.
Utan du sprider ju inte negativ energi och är dryg mot människor.
Nej.
Bara för att, utan nej. Då drar du dig undan.
Exakt.
Exakt.
Ja, men kul.
Mm.
Det var det. Då går vi över till frågorna.
Mm.
Heta stolen. Mm. Let's go.
Jag har då delat in det.
Mm.
I olika kategorier.
Spännande.
Jag kan inte så tala kategorier. Skitsamma. Vi börjar med träning.
Ja.
Vad är din syn på mat? Trackar du kalorier?
Nej, jag trackar inte kalorier. Har aldrig gjort. Och jag tror att... Jag har alltid haft ett väldigt problemfri syn på mat. Förutom när jag hade min magfobi.
Mm.
Då grundade sig i min relation till mat. Den var dålig på det sättet att jag var rädd för att bli matförgiftad.
Ja.
Och på så sätt blev ju den relationen dålig. För att i vissa sammanhang vågade jag inte äta vissa måltider. För att jag fick för mig att det skulle matförgifta mig. Och ja, på det sättet. Och typ när jag var i Thailand så åt jag ju bara pommes frites i 3 veckor.
Och det leder in mig på en annan här. Med tanke på det här, hur din syn på mat.
Mm.
Hur är din syn på din kropp? Alltså har du någon gång haft komplex i din kropp? Och har du liksom styr ditt utseende, din träning?
Jag skulle säga i ungdomsåren så var det nog mer utseende fixerat. Eller då gjorde jag mer utseende fixerat träning skulle jag säga. Att man tränade för att få större rumpa eller vad man ska säga.
Ja.
Medans nu, även fast det såklart kommer som en, vad ska man säga, bonus av att så här, man ser ut på ett visst sätt. Jag gillar ju tanken av att jag ser, att man ser mina muskler, att de är väl definierade och sådär. Men mitt primära fokus nu när jag tränar är ju för känslan och vad det ger för mitt psyke och hur kroppen mår.
Mm. Vad har du för drömmar med träningen och kommer du någonsin att vilja tävla?
Just nu är ju min enda dröm att bli skadefri. Och jag tror att... För jag vill ju någonstans tro att allt händer av en anledning. Och att jag nu har varit skadad i min rygg i över ett halvår. tror jag bara har stärkt mitt varför om att jag tränar för att må bra. Att jag på något sätt kommer omvärdera och strukturera upp min träning betydligt smartare i framtiden. Men gällande tävling så, när det kommer till CrossFit kommer jag nog aldrig tävla. Kanske om jag och Robert någon gång i framtiden driver någon box och vi kör någon boxtävling bara för skojs skull. Men något jag däremot skulle kunna tänka mig göra är att typ köra något maraton eller köra Vasaloppet, någon sån tävling där det inte, för jag tror att CrossFit och den träningsformen är så nära associerat med mig personligen.
Ja.
Och där någonstans, även fast jag är väldigt befriad från min prestationsångest, så skulle det kunna vara en trigger för mig att tävla. Ja. Och att det någonstans definierar, alltså det resultatet definierar mig. Men om jag skulle tävla i löpning eller längdskidåkning eller någon annan gren som jag inte associerar med mig själv riktigt, så skulle det, ja, det blir lättare att ta avstånd från den prestationen än om det är någonting som jag gör varje dag liksom. Mm.
Det leder in mig på hur du hittar motivation till din träning, speciellt nu när du är skadad och inte kan gå fullt ut.
Alltså helt ärligt så har det varit skitsvårt. Jag har verkligen försökt prata med mig själv om att istället för att fokusera på allt jag inte kan göra, att istället fokusera på övningarna jag faktiskt kan, eller tillåts att göra, eller man ska säga, som inte triggar igång min skada. Och någonstans tror jag att det typ är det vinnande konceptet när man är skadad och vill på något sätt behålla motivationen. Att sätta upp nya mål och sådär. Till exempel, jag har ju i min CrossFit så har jag alltid haft som svaghet med pressar och dips och känt att det har begränsat mig. Till exempel, jag är väldigt stark i mina cleans, men när jag ska jerka så kan jag knappt göra 50% av den vikten. Så det är ju någonting som jag nu istället har satt upp som mål, att nu vill jag bli starkare i pressar. Så att man ändå känner att man utvecklas framåt, men det kanske inte är exakt den träningen som man vill göra. Men att man hittar andra vägar till att fortfarande känna att man utvecklas. Men sen också, försök sätta upp en plan så att man ändå känner att man gör någonting på gymmet. Och inte bara lägga fokus på, åh nej vad tråkigt att jag inte kan göra den här övningen. Ja. Utan fokusera på det du kan.
Exakt. Johanna fick ju en fråga, vad hon hade för favoritövning för att bygga röv. Vad har du för favoritövning för att bygga röv?
Då skulle jag vilja säga Bulgarian split squats. Tycker jag. Det bränner till bra i röven.
Ja, det gör det.
Jag gillar ju hip thrust som du sa, men på något sätt så känns det, jag vet inte, jag har alltid varit lite för svag i min bål så att det har tagit ut sig i ländryggen. Men vem vet? Maybe in the near future.
Vad kör du för träningssplit just nu och vad är ditt favoritpass?
Just nu så har det blivit väldigt mycket discopump, så att jag har ett pass där det är fokuserat till benen. Och då är det benpressar, mycket enbensgrejer, för jag har kommit fram till att jag är väldigt ojämn. Vilket jag inte insett förut, men när jag rehabbat så har det blivit väldigt påtagligt. Så mycket enbensövningar på benen, mycket i maskiner, lårspark, hamstring curls och massa sånt. Och sen det andra passet jag varvar mellan, det är ju överkropp. Och då är det ju allt från bänk till pull-ups, till axelpressar, till biceps curls, till dips. Innehåller högt och lågt. Så de varvar jag emellan, och sen däremellan så försöker jag få in lite flås. Alltså även fast jag säger att jag inte kan köra CrossFit, så finns det ju fortfarande mycket övningar som jag kan göra.
Ja.
Jag försöker faktiskt i, vi har ju en programmering, så jag försöker i stora drag också följa den. För den träningsnivån passar mig väldigt bra just nu. För det är inga olympiska lyft eller något sånt. Utan ofta så kan jag göra alla övningar som står i proggen. Så det är väldigt skönt.
Hur många gånger tränar du i veckan?
5 skulle jag säga.
Okej, sista frågan här då.
Mm.
Träning. Vad springer du milen på?
På band,
ja.
Jag har inte tagit klockat ute, men på band har jag sprungit på 59, för då var målet att jag skulle springa under timmen.
Bra!
Så det har jag gjort en gång.
Snyggt.
Ja, och sen så, alltså jag är ju inte en snabblöpare, skulle jag inte säga att jag är. Jag har korta ben och tar mig stadigt.
Men du är stark.
Stark, men stark. Man ska inte underskatta styrkan. Men det skulle jag nog säga. Sen, alltså jag springer ju aldrig. Sist jag sprang var ju när jag sprang min halvmara.
Mm.
Och jag tänker nästa gång jag springer, då ska jag springa ett maraton.
Du måste springa lite emellan.
Nej.
Nej, okej. Okay. Definitivt inte.
Jag har inte lärt sig någonting från att ha varit skadad, utan man ska...
Nej.
Nej.
Det är du och alla medelålders män som ska springa maraton då.
Ja.
All right. Då går vi över på lite personliga frågor.
Mm-hmm.
Mm. Vad var ditt första intryck av Johanna? Detta har vi redan gått igenom, ja. För det gick vi igenom hos mig. Men då kan vi, då ändrar jag på den lite grann. Har ditt intryck av Johanna förändrats nu när ni känner varandra?
Det skulle jag absolut säga.
Ja.
Min första förutfattade mening var ju att... Eller, vad var? Mitt första intryck var ju att du satt och rökte och så tänkte jag...
Nu kommer alla tro att jag rökte en hel cigarett, jag tog ett blås.
Ja.
Alltså.
Man är så snabb på att döma folk, va? Men sen, ärligt talat, första gången vi träffades och nog typ tränade, så var jag nog lite rädd för dig, tror jag. För då hade du följt varandra på Instagram ett tag, där du var väldigt feisty under den perioden. Hade taggarna utåt och hade mycket åsikter. Och så tänkte jag så här, undra vad hon kommer tycka om mig. Lite den approachen tror jag vi hade första träffen. Medans nu är ju det en egenskap som jag älskar med dig. Och jag vet ju också vilken underbar och härlig och rolig och omtänksam person du är.
Fin.
Bakom.
Tänk att jag tänkte så om dig.
Nej.
Jag tänkte, och hoppas hon vill fortsätta träna mig.
Är det sant?
Hon undrar om hon tycker jag är cool nog, tänkte jag.
Och nu sitter vi här.
Nu sitter vi här.
Så jävla bra.
Sexigaste du vet hos en partner.
Bra fråga. Alltså nu kommer det här låta så jävla narcissistiskt, men jag tror att det är att inte, men som vi var inne på förut, att inte sluta vara intresserad av mig som partner. Förstår vad jag menar?
Ja.
Jag tycker det är sexigt när ens partner riktar sin fullaste uppmärksamhet på en. Och verkligen inte bara så här, hur var din dag, och kolla bort, utan verkligen så här,
Berätta,
hur var det? Ställ följdfrågor. Ja. Det tycker jag, där börjar förspelet för mig.
Ja, exakt. Men också så här, som igår, jag var och gjorde brynen. Och direkt när jag kom hem så kollade Elf på mig. Han bara, fan vad bra brynen blev. Han visste inte att jag skulle göra brynen. Alltså han uppmärksammar.
Ja.
Och så här,
det är sexigt.
Det är sexigt.
Mm.
Hur är din relation till Parnevik-systrarna?
Jag skulle säga, alltså... Om jag pratar om alla i min släkt, vi är en väldigt, väldigt stor släkt, så skulle jag säga att vi har en väldigt fin relation. Jag har ju alltid varit väldigt nära min släkt. Vi har nästan umgåtts på ett ohälsosamt sätt under alla somrar. För då, några av mina kusiner bodde i USA, så att när de kom hem på sommaren så förväntades ju det att... vi alla skulle umgås varenda dag. Så att jag skulle nästan säga att mina kusiner, oavsett om de bott i Sverige eller USA, så är de mer som mina systrar än kusiner.
Jag tycker ni har en väldigt fin relation.
Jättefin.
Jättefin tycker jag.
Sen är det ju lite speciellt för att, ja men till exempel som jag sa, att vi har ju spenderat alla somrar tillsammans. Men nu börjar ju folk få barn och man får eget liv. Och jag tyckte också stor skillnad var när mina första kusiner började få sommarjobb och inte kunde umgås hela dagarna. Allt fler och fler börjar ju få egna liv nu. Så att det blir inte att man umgås lika tätt in på varandra längre. Men vi har en väldigt fin relation fortfarande. Jag vet ju alltid vart jag har dem.
Fint. Snyggaste killen och tjejen i Sverige?
Säger du och ler.
Du får inte säga mig.
Visst. Satt liksom och väntade på den. Snyggaste killen och tjejen i Sverige. Men gud vad svårt. Alltså jag tycker det är lika svårt när folk frågar så här, ah, vad är ditt frikort? Oj. Jag har ingen aning.
Jag har typ 100 pass med mitt frikort i en lista. Nej men... Men någon, alltså, okej, okay, men jag säger så här. För att narrow it down. Mm. Snyggaste influencern.
Mm. Men gud, alltså. Alla vet ju om att alltså Maja Nilsson Lindelöf är ju min stora favorit.
Ja.
Hennes är ju upp till, alltså det är ju my god. Mm. Personlighetsmässigt.
Mm.
Hon är ju så jävla snygg. Men... Alltså, Hanna Friberg har ju något jävla single glow nu, va?
Alltså, hon är snygg. Ja, ja. Mm, det kan jag köpa. Mm.
Mm. Manligt.
Mm.
Ja, du. Fy fan, vad tråkigt. Jag vet inte.
Nej, nej men då, det är okej. Okay. Alltså, mm. ja, det är okej. Okay.
Jag får suga på den.
Ja,
karamellen.
Suga på den. Vad är det jobbigaste med att ha en partner som fokuserar så mycket på CrossFit?
Jag skulle säga... Nu har ju Robert varit skadad så jag har varit väldigt bortskämd senaste halvåret. Men när det är tävlingar och när han är i sin prime, eller man ska säga, så tar ju CrossFiten väldigt, väldigt mycket tid. Alla, han kom ju hem väldigt sent på kvällarna. Han kom ju hem vid typ 7:30-8:00 och sen ville han gå och lägga sig vid 9:00 senast. 8:30 kanske till och med. Så att vi hinner ju inte riktigt alltså umgås så mycket om vardagarna. Och sen så på lördagarna när han är i sitt esse, när han tränar, så är han ju borta typ hela dagen. Mm. Kommer hem vid 5:00. Så det blir ju bara söndagarna kvar.
Ja.
Men det här är ju någonting som jag visste om redan när vi gick in i relation tillsammans. Så att det är inte så att jag sitter och tänker på det speciellt mycket. Utan det är ju...
Men det är ju en del av paketet.
Precis. Mm. Sen är han helt underbar med att den tiden vi väl får tillsammans, där levlar han ju upp totalt. Och verkligen är investerad i mig. Och jag skulle säga att... Eller jag är ju på ett sätt väldigt tacksam för att han har sin grej, med tanke på att när vi väl är tillsammans så är det ju verkligen vi till 100%. Mm. Istället för att vi sitter på varsin ända av soffan och slappar. Utan nej, alltså vi verkligen är här och nu och tar tillvara på den tiden vi har. Och sen, ja men som jag har varit inne på ibland... ur ett egoistiskt perspektiv, att så här, ibland när vi är ute och käkar och man vill ta ett glas rött med varandra, så kan ju han vara så här, nah, inte den här gången för att jag har en tävling om en månad. Vilket jag helt objektivt backar till 100%, men ibland kan man ju känna så här, fan, det hade ju varit trevligare.
Ja, jag fattar.
Om han också satt med
ett glas rött. Ja.
Så det skulle jag säga. Annars tycker jag, alltså jag tycker det är bara så jävla roligt. Det är så jävla sexigt med en kille som brinner för någonting.
Har ambitioner.
Som har ambitioner, som har mål. Jag vet inte, han är driven, smart. Han är smart med sin träning, så att han är liksom... Han kan fortfarande leva.
Han är väldigt vettig med sin träning.
Ja, men väldigt, väldigt vettig. Och så här, ja men typ när vi var i Italien till exempel, så tog vi 10 dagar off med träning. Det var liksom ingen snack om saken. Nej. Drack rödvin, hade jättetrevligt. Så det är jag väldigt tacksam för. Att så här, han, när det gäller så kör han till 100%. Ja. Men han kan också bara så här, vet du vad? Det
är inte han hela en liten on-off också? Som en viss Maja Parnevik.
Jajamän! Där har man hittat sin ging.
Ja.
Zanjibus.
Okej. Okay. Har du gjort några skönhetsingrepp såsom botox eller fillers?
Det har jag.
Har du?
Ja. Men jag kommer inte, jag har valt att inte, eller jag kommer inte gå ut med vad jag gjort.
Nej.
För att jag själv gjorde det efter att ha hört en annan person prata väldigt öppet om sina ingrepp.
Mm.
Och normaliserade det väldigt mycket. Eller sa det som att så här... Jag gick till den här kliniken på lunchen, det var inga problem och nu kan jag göra det här. Du vet så.
Okay.
Mm. Och eftersom jag själv gjorde det till följd av det, så vill inte jag göra. Men jag kan vara öppen och ärlig med att säga, jag har gjort det, men jag kommer inte säga vad
Nej.
Och vart och hela den biten.
Mm.
Mm.
Kan du berätta lite mer kring din status när det kommer till prestationsångesten idag? Och, så här, och tre stycken verktyg du skulle vilja ge till någon som lyssnar och som lider av prestationsångest, vad man kan jobba med?
När det kommer till min egna resa så skulle jag säga att jag är väldigt distanserad från min prestationsångest just nu. Nej, men jag skulle säga att mycket av min prestationsångest försvann i samband med att jag tog studenten. Det var ju till stor del skolan och betygen som utlöste den. Där, efter studenten så fick jag en riktig identitetskris med tanke på att jag identifierade ju mig med att vara den här duktiga skolflickan i skolan.
Ja.
Och när jag tog studenten och inte längre hade det att falla tillbaka till så började jag ett väldigt grov arbete med att hitta sig själv. Vem är jag utan mina prestationer? Så jag skulle säga att det någonstans gjorde jobbet för mig. Men det som absolut hjälpte mig mest var det här talesättet att man säger så här: du är inte dina prestationer.
Nej.
Och även om ni som inte lider av prestationsångest känner att det, vadå, det är väl det mest självklara ever, så var det, det var som en eye-opener för mig när min psykolog sa det. Så här: Maja, du är inte dina prestationer. Jag var så här: va? Vad säger du? Så det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Och någonstans när jag har känt i sammanhang att prestationsångest börjar krypa sig på, så brukar jag bara säga det för mig själv: jag är inte mina prestationer. Och till exempel så tyckte jag gästade en podd på engelska. Jag spelade in den hemma hos dig,
ja.
Som jag kände så här: nej, det här var inte så bra.
Det var jättebra.
Nej, men jag kände det alltså, ja. Så här, helt objektivt, nej. Men ja, så tänkte jag så. Grubblade inte mer över det. Och det någonstans är ett kvitto på att jag i stora drag är väldigt fri från min prestationsångest. För att hade det varit för 4 år sedan så hade det varit katastrof. Mm. Hela jag hade varit dålig. Jag hade frågasatt hela mitt yrke, hela min existens. Vad håller jag på med? Och jag tycker även nu, nu var det ju en vecka sedan jag höll föreläsningen på Lärargalan. Eller Lärargalan anordnade ju ett seminarium tillsammans med Aviciis pappa om psykisk ohälsa i skolan. Där jag fick äran att föreläsa om min erfarenhet av min skolgång. Och alla förberedelser kring det, det var klart att jag var nervös innan. Men det var på ett helt annat sätt än hur det hade varit om jag blev tillfrågad för 4 år sedan. Någonstans så vet jag ju att det här är bara en föreläsning. Skitsamma hur det går. Ja, jag kan mycket lättare distansera mig från mina prestationer. Men jag skulle säga så här: tips är att du är inte dina prestationer. Jobba hårt med att stärka din självkänsla. För att jag har ju en teori om att prestationsångest grundar sig i att man inte har en stark självkänsla.
Mm.
För har man det så vet man sitt egna värde oavsett sina prestationer. Så att det är ju där egentligen grundarbetet gäller. Och hur stärker man sin självkänsla? Genom affirmationer. Skriv ner en lista med saker som du tycker om hos dig själv som inte har med prestationer att göra. Och upprepa dem varje dag för dig själv. Där har du det.
Då går vi över på karriär.
Ja.
En drömkund. Varför?
Jag har reflekterat mycket över det där. Alltså till exempel H&M har ju länge varit en drömkund för mig. Alltså hade jag vetat, hade 12-åriga Maja vetat att hon hade jobbat med H&M, med Maybelline, alltså med alla kunder jag egentligen jobbat med, så hade hon ju dött. Men om jag tänker framåt så är ju mitt nästa karriärsmål att signa med en kund, ja, men under en längre period, på samma sätt som du har med Salomon och allt sånt där. Att signa med en kund, eller en drömkund som tror lika mycket på mig som jag tror på den. Till exempel med H&M, nu har vi ju kört i typ ett år. Men det är fortfarande så här, vi tar det månad för månad.
Ja, man vill ju ha, man vill ju ha det här kontraktet. Exakt. Det gör så jävla mycket.
Ja,
så
det är väl det som är mitt nästa steg skulle jag säga. Men sen om man tänker karriär så vad jag har för ambitioner och drömmar. Jag skulle vilja skriva en kokbok någon gång innan jag fyller 30.
Mm.
Vill jag släppa en, ja, men en kokbok som riktar sig till, ja, men så här, ja, men samma sak som jag delar med mig på Instagram. Alltså enkla recept som är jävligt goda. Mm. Som ska gå snabbt att tillaga. Jag menar, jag är ingen kock. Jag är en amatörkock, om man ska säga. Så det hade jag velat göra. Kanske släppa en bok om prestationsångest.
Ja. Det tycker jag.
Och ja, men spinna vidare på det här med psykisk hälsa. Föreläsa om det. Nå ut till elever. På något sätt skapa en förändring kring psykisk ohälsa. Ja. Och sen så, som vi har touchat i tidigare avsnitt, Nymo, Let's Dance,
listan. Kompaniet Svan.
Exakt. Ellegalan. Listan kan göras lång.
Vet du vad jag hade velat göra?
Nej.
En livepod. After workout på en livepod.
Men snälla! Ja!
Ja.
Ja, 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 ja. Det ska vi göra.
Ja.
100%.
Mm. Vad irriterar dig mest med ditt yrke?
Det är att jag själv skäms när jag säger att jag är influencer. Det tar emot att lägga de orden i min mun. Och det irriterar mig otroligt mycket. Att mitt yrke har fått en sån negativ klang i folkmun.
Okej. Okay. Ser du på influencer med samma ögon? Eller är det mer för att du vet vad andra tänker?
För jag vet vad andra tänker. Ja. Till exempel, jag var på en jätteinspirerad tjejkväll. Som jag och min kollega Lin blev, eller min vän Lin, blev ditbjuda till. Men då var det kvinnor inom sociala mediebranschen. Det var stylister, det var författare, artister. Alltså, det var inom den här sfären, men samtidigt inte
okay.
ett influencer-event.
Ah, ah.
Så fick jag frågan från en stylist som var så här: vad jobbar ni med?
Mm.
Och så säger vi, men sociala medier. Mm. Och så sa hon, så här influencer eller? Och vi bara så här, men precis, det stämmer bra. Och då var direkt frågan, jag såg den här SVT-dokumentären om, du vet, skönhetsingrepp. Ah. Var ni med i den?
Men kolla på mig, ser det ut som att jag är med i den eller?
Ser det ut som att jag åkt till fucking Turkiet eller? Nej, men du förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet. Och det är det. Och vi har ju pratat om den här dokumentären.
Ja.
Och liksom vad vi tycker om den. Och att det ger ju inte oss bättre rykte precis.
Nej, så att det irriterar mig väldigt mycket. Mm. Den stämpeln som influencer-yrket har fått. För att ja, vissa är helt dumma i huvudet och förtjänar inte att ha den rösten som de har. Men på samma sätt som det finns helt jävla sinnessjuka journalister, advokater, du vet så här.
Exakt. Det kommer att finnas rötägg i alla yrken.
Mm.
Jag tror bara, i och med att det är så många kvinnor som jobbar med det här och det är liksom fortfarande ett sådant ungt yrke. Ja. Och det är ju en ny tids av annonsering. Men också så här, man driver ett mediebolag.
Exakt.
Vad anser du vara en skälig lön för en influencer?
Ja, men då tänker vi inte så här fakturering, utan vad man plockar ut.
Vad man plockar ut, exakt. hur mycket plockar du ut?
Låt mig tänka. Jag plockar ut... Jag vet inte vad det är innan skatt. Men jag tror jag får in 35 000 på kontot.
Ja.
Ja. Du då?
Jag får in på kontot 33 750.
Ja, men det kanske är samma för mig. Men
ja.
Där omkring. Jag bara biter mig i tungan. Vad ska jag säga liksom? Jag kommer ju få hat. Oavsett vad jag säger.
Varför skulle du få hat?
Nej, men man tänker ju så här, vet du, sjukvården går på knäna för hälften av de där pengarna. Och om jag säger att jag tycker att det är en skälig lön så...
Fast så här, det kommer alltid finnas yrken som är mer betydelsefulla, absolut.
Som är underbetalda.
Ja, som är underbetalda, ja. Och det vet vi, men samtidigt är det då rättvist att kasta skit på andra människor som jobbar med det yrket de vill göra. Man ska rikta den ilskan någon annanstans.
Mm. Hade jag sagt så här. Hade jag frågat Robert om min lön då. Om han tycker att den är skälig i förhållande till det arbetet jag lägger ner på mina sociala medier, så hade han sagt ja.
Mm. Ja. Ja, alltså jag håller med. Det är,
jag tror att de som kanske lyssnar nu tänker, ja men som vi var inne på i förra avsnittet, att så här, ett samarbete är inte bara att man plockar upp mobilen, spelar in sig själv, tar lite selfies och sen är det klart och sen ligger man i soffan och pillar sig naveln hela dagen. Så jobbar i alla fall inte du och jag.
Nej.
Utan vi tar ju vårt yrke på högsta allvar och...
Ja, alltså om jag sticker ut hakan nu, vilket jag gör, vilket jag kommer att göra, så är det så här, okej, men jag får in på kontot 33 000 kronor och sen har jag en utdelning och så här, och sen så är det mycket jag tar på bolaget, absolut, men jag tar ut 33 000. Det är mindre än vad jag tjänade som fast anställd, och då hade jag ett jobb. Idag jobbar jag med medieproduktion, jag är föreläsare, jag har skrivit böcker, jag poddar, jag skapar content,
Frankation.
Jag har liksom 8 yrken i ett för 33 000. Så att det är så här, ja, och jag jobbar varje dag.
Mm.
Men klarar jag absolut inte. Det här är det jag vill göra.
Mm. Exakt.
Men slår man ut på timpenningen, ja, det är inte så högt.
Nej.
Okej. Okay. Då har vi kommit till sista frågan. Den största lärdomen i livet hittills. Tänk snabbt.
Ja, alltså jag skulle ju verkligen... För mig var det här med att jag inte är mina prestationer har varit min största lärdom i livet. Och min game changer. Mm. Det har fått mig att ta saker med en klackspark. Fick mig att ändra syn på mig själv och min omgivning och min syn på livet. Och så här att... Lite så här, tro inte att du är så viktig egentligen när det kommer till det stora perspektivet. Det kan låta förminskande, men för min del som ofta förstorar grejer så är det ganska skönt att komma till den insikten.
Det låter väldigt grundat skulle jag vilja säga. Och med det sagt så vill jag tacka.
Tack så jättemycket. Nämen, ja, det känns bra att ha ett helt avsnitt för sig själv.
Kanske ska fortsätta med.
Ja, exakt.
Du kan bara ta över podden nu när jag har dragit.
Exakt, Maja-podden. Ja, vi får väl se. I nästa avsnitt så får vi se om
vad
jag...
Vad som händer.
Vad som händer. Om vi tar en veckas paus eller om jag lyckas locka in min käre sambo till poddstudion.
Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Ni får se helt enkelt.
Den som lever får se.
Ja.
Puss och kram.
Hej då.